Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hej, du har hittat till podcasten som heter Gry Anders med gäster. Märker jag. Hej Anders Mell.
Hej Gry.
Hej praktikant Malin.
Hallå där.
Vi sänder till vardagsradio på Mix Megapol, men så har vi den här podcasten också där vi får möjlighet att prata lite längre med gäster och med folk som vi är nyfikna på. Mm. Och detta görs möjligt tack vare två stycken sponsorer som vi har. Den ena är Storytel, som ju är tiotusentals böcker som man kan lyssna på, som man kan strömma. Inte bara i datorn.
Nej, man kan ha dem i mobilen också. Så kan man gå på promenad och lyssna på en bok eller så.
Gå in på storytel.se/Gry och Anders. Så får ni Storytel en månad gratis faktiskt. En prövomånad. Perfekt. Aha, är det någon som har bra boktips? Om man, nu ska, om man gör det nu, får en månad gratis. Boom, ska lyssna på en låt. Vilken, eller på en bok. Vilken väljer ni då?
Då skulle jag säga direkt. Yasar Kemal, låt tislarna brinna.
Okej, okay,
en turkisk författare som är fantastisk. Och det handlar om klasskampen i Turkiet och klasskampen i stort.
Gud vad överraskad det blev. En annan sponsor är ju kanske jag då, av oss tre gladast över, det är Dogman.
Just.
Vet att Dogman startade en liten källarlokal i Lund?
Ja, jag visste det. Jag hade ingen aning. Vad kul.
65, det är ju jättelänge sedan. Ja. Förlåt,
det.
Nej, men då startade de, det är ett familjeföretag, de startade upp en liten källare, sen så gick det bättre och bättre, så de hade så här 10-11 olika källarlokaler runt om i Sverige, så känner de att nu kanske vi ska skaffa lager och göra det här ordentligt.
Det är lite som jag. Jag gjorde det på en vind uppe på Gärdet av mamma och pappa.
Gjorde du det?
Ja. Just
det. Samtidigt som du gjordes på en vind så satte någon och började tvinna tuggben för hundar av oxhud i en källare i Lund.
Mm, och det är väl sammanfällt i mitt ansikte. Även de är grymma ju, jag förstår. Du har ju berättat så mycket gott om dem.
Ja, men verkligen. Mm. Jag är jätteglad över att vi har med dem. De har ett nytt tuggben som heter Tugg Deluxe, såklart. Som är smaksatta tuggben för hundar. Och Dogman erbjuder er som lyssnar en möjlighet att vinna Tugg Deluxe-ben. Mm. Man tar en bild på hundlivet när det är som bäst. Hashtaggar den med hashtag Tugg Deluxe. Och tagga också AB underscore Dogman så att de också ser bilden ordentligt. Då är det med att tävla om det. Gör det! I det här avsnittet så gästas vi av en kille som vi har hört på radio och sett på tv i väldigt många år. Han har en fantastisk stämma. Är det någonting annat du vill säga om Hasse Aro innan vi sätter igång?
Nej, jag tycker han får väl tala för sig själv. Jag hoppas att vi kan få göra honom lite roliga saker. Jag gillar honom väldigt, väldigt mycket.
Vad har du för relation till Hasse Aro, Malin?
Alltså, efterlyst punkt nästan. Så det ska bli kul att lära känna honom. Jag vet inte alls mycket om honom.
Ja, kul.
Men lite roligt är att han har blivit pappa på gamla dagar igen.
Ja. Vi rullar vignetten, så tar vi in Hasse.
Gry och Anders med gäster.
Det var med doping.
Radio Stockholm var jag 5 år, sen var jag på Radio Västmanland ett par år innan.
Sven Roland.
Alla var det. Var Jan Kristensson, Ulo Masing.
Abba, sutt.
I studion har vi nu fått in Hans-Göran Aro. God morgon. Nej, god inte morgon. God morgon. Hej, välkommen hit.
Hej.
Det är så vanligt att säga god morgon. Nej, det här är en podcast man kan lyssna på när man vill. Vi pratar just nu, vi är mitt uppe och pratar om radio med Hans Aro. Mm. För det är kanske inte alla som har koll på att du har jobbat på radio i herrans massa år. Kan du längta tillbaka till radio?
Absolut. Alltså, radio är ju så enkelt. Det är ju så, liksom, det är du och en mikrofon. That's it, liksom.
Det är inte lätt, men det är enkelt.
Ja, men tv så är det ju sådär. Du kan ha förberett allt. Och på topp och sådär. Och så är det någon sladd i något jävla kontrollrum som inte funkar. Och så skiter sig allt. Du har ingen koll, liksom.
Något batteri.
Ja, eller något.
Alltid. Eller
någon tekniker har...
Men sen är det väl så att mottagaren som lyssnar på det här tycker att man pratar bara precis just till honom eller henne.
Ja.
Och det är väl en unik känsla, tror jag. Men när du var på den tiden, jag tror inte jag var mer än 16-17 år då. Radio Stockholm var ju på den tiden, så var lite, de var lite före med att hålla ett visst tempo i det hela.
Ja, det var ju liksom den första kommersiella radion i Sverige, kan man säga, utan reklam då. Men liksom den stilen, vi sände hela dagarna, det var mycket musik, det var mycket snack. Vi var ute på stan väldigt mycket, det gjorde jag också.
Enkäter
och sånt. Ja, men liksom, när, inte bara enkäter, utan när hände någonting på stan, premiär eller vad som helst.
Vad var det knäppaste så här flygande reporterjobbet du fick göra?
Vi gjorde en grej som heter Nattens puls, som var någon sån här försök vi hade under en sommar. Vi körde på nattetid och då var jag ute och det skulle vara aktuellt, och så skulle man då intervjua människor och politiker och saker som har hänt idag. Och så kommer jag ihåg en politiker, inga namn nämnda, som jag skulle då intervjua på, kommentera någonting, och fick tag i personen utanför Café Opera, och hen var långt ifrån nykter.
Vem var det?
Säg inte.
Jo.
Han är ju reporter, han får inte röja sina källor. Ah, ja.
Men det gick ut i radio, så om du går tillbaka till arkiven och lyssnar igenom alla Nattens puls, så kanske vi hittar
det. Det kanske jag gör.
Hasse Aro, fem första. Vi börjar med första jobbet.
Ja, det första riktiga jobbet var på IKEA. Vilket jag kom att tänka på faktiskt nu när Lasse Flinckman har gått bort. För att Lasse och stora delar av det här After Dark-gänget jobbade på IKEA. Strax före min tid. Mm. Så när de körde igång After Dark så bjöd de in då alla anställda. Så vi var där och tittade på showen på David Bagare, alltså den absolut första showen de gjorde.
Det hette ju After Dark på den. Sen gick ju till Hasselbacken sen också. Visst gjorde det senare?
Ja, det gjorde det säkert. Ja. Men just den här, och för mig var det en wow-grej. Liksom, alltså det är svårt för unga människor att tänka sig hur Stockholm var på den tiden. Men det var bitvis en ganska inskränkt
puritanskt
stad, puritanskt där, och så kommer de ut och liksom
inte bara
ja just då, liksom inte bara går ut med öppna med att de är gay, de har dessutom tjejkläder på sig och kör liksom.
Och grejen tycker jag var också att det ballar med, och det lite kittlande var ju att man visste att Christer Lindahl var en man. Men jag i alla fall, jag talar bara för mig själv alltså. Jag kunde inte låta bli att tycka att det var lite sexigt, att det fanns en erotisk känsla med honom. Fast jag visste att han var en man, så var det ändå någonting, det kittlade. Var det förbjudna som kittlade, eller hur?
Ja, men jag tror också det var förbjudet. Det här var ju på 70-talet när feminismen, den delen av feminismen som blombrande då, förnekade ju det här kvinnliga. Man skulle inte sminka sig, man skulle inte klä sig i vackra kläder, man skulle inte ens ha BH på sig. Och han gick ju precis emot det här.
Sminkade sig jättemycket.
Ja, så det var ju också, det var väldigt provocerande på sin tid. Det var härligt.
Vad gjorde du på IKEA? Vad jobbade
du? Sålde bord.
Satt i kassan i princip?
Nej, jag jobbade på blå sektion som det hette då, där vi hade bord.
Jaha, perfekt.
Tillbaka till drugshoveriet. Har du någonsin klätt dig i kvinnokläder?
Måste jag tänka, nej. Jag vet faktiskt inte.
Hade du gjort det, hade du vetat.
Nej, men kanske jag gjort det vid någon maskulin. Nej, jag hänger in av det.
Inte så att du går hemma.
Nej, inte så att jag går hemma.
Thomas Bodström har ju också gjort det.
Ja.
Han uppträdde väl med After Dark en gång i för kvinnokläder. Vill jag minnas.
Ja. Jag kan inte minnas att jag gjort det.
Jag har städat en gång i trosor. Ja, det gjorde jag.
Och högklackat.
I trosor. Ja, det har jag gjort. Men det var som det var. Jag provat det också.
Första lägenheten.
Den var på Kungsholmen, Kungsklippan 11. Det var en jättetur att jag fick den. Det var en ren slump.
Hyres eller bostadsrätt?
Det var en hyresrätt som jag fick hyra i andra hand under ett år, medan hon som hade kontraktet var i USA.
Svart kontrakt?
Nej. Det var så otroligt uppstyrt allting. Och sen när hon kom hem hade hon träffat en man och var gravid, så hon ville inte bo i den där ettan längre. Och det här låter helt otroligt, men jag fick ta över den.
Vad hade du för hyra?
Jag tror det var nästan 500 kronor.
Ja, men det var inte samma bostadsrätt i Stockholm då. Det var inte samma att man skulle tjäna pengar på sina bostäder. Utan det var lite mer fär allting. Men det där läget, Kungsklippan, för inte er som vet, det är lite för centralt. Det är bara över bron och ser man mitt i city.
Ja, verkligen. Det tar fem minuter att gå ner till city. Det var fantastiskt.
Hade du också flytet då, att den ombildades så du fick sälja den?
Nej, det flytet hade jag inte.
Nej, nu har den
ombildats. Ja. Nu är det bostadsrätten, men någon annan tog hem de cashen.
Första förhållandet?
Det var med Kerstin Sundberg. När jag var 14 på mitt 15.
Var det hon som tog din oskuld?
Ja.
Och hon Kerstin lämnade Sundberg. Dig? Blev du heartbroken?
Jätteledsen.
Gud, du har fortfarande värme du, när du sa Kerstin Sundberg.
Jag har träffat henne jättemånga gånger. Det är inte säkert att vi skulle passa så bra ihop idag. Det är jag inte säker på. Men då var jag jätteledsen.
Men visst, det är ju så. Gammal kärlek rostar aldrig.
Första riktiga kärlek. Och så lämnar hon mig.
Hur gamla barn har du nu?
Ja, jag har barn i alla åldrar. Säg igen.
Äldsta?
Han fyller 29.
Och sen?
25.
Och sen?
11.
Och sen?
10 månader.
Låt oss prata mer om barnen alldeles strax. Första sorgen?
Första sorgen? Ja, förutom då Kerstin menar du. Alltså i övrigt så inte förrän folk började dö omkring mig. Mina föräldrar. Det var jättejobbigt. Mm. Men då var jag ju vuxen så att det hör ju till vuxenlivet att man förlorar sina föräldrar. Men när det väl sker så är det faktiskt ganska jobbigt.
Man ska vara glad om man får förlora dem när man är vuxen.
Det ska man vara. Absolut.
Det är ju en del av en själv som försvinner lite grann ens föräldrar tycker jag. För att man, det är bara de som kan berätta hur det var. När
exakt,
man var liten.
Det tänker jag också. Det tänker man inte på innan. För nej. Jag tänkte på när min mamma då som gick bort sist. När hon var borta så inte, nu, det är bara mina syskon som vet vem jag är. Mm. Och då får de en viktigare betydelse i ens liv. Det tänker man inte på innan. Men alla andra vet inte vem jag, ja,
familjebanden, familjebanden stärks mellan syskon. Det har jag märkt i min familj också. Min bror och jag hörs av ännu mer. Och, så där. Och det är ju en syskon egentligen som man lever längst med. Längre än vad man gör med sina föräldrar.
Ja.
Så, ju, bra, så behöver man inte alltid vara. Är du god vän med dina syskon?
Ja, absolut.
Ja.
Sen har vi då sist men inte minst första bröllopet.
Det var 87 86.
Vem gifte sig? Var det du eller var det någon annan?
Alltså första bröllopet som jag var på.
Det vet jag inte.
Får ju spesa frågorna tycker jag. Första bröllopet kom jag ihåg. Det var min bror som gifte sig. Han är 8 år äldre än mig. Så att han gifte sig. Det var ett dubbelbröllop. Det var första gången i mitt liv som jag hade kavaj. Som jag hade lånat. De var alldeles för stor. Men fan vad snygg jag var.
Var du snygg som ung?
Nej, det var jag inte. Men jag tyckte att jag var i kavajen.
Men hur många gånger har du gift dig?
2.
Och en gång då 86.
Vilken var roligast?
Nu tycker jag att ni börjar bli privata här.
Men första gången var 86?
Ja, typ.
Och andra gången var?
För ett år sedan ganska exakt.
Men du har alltså haft fler förhållanden än vad du har varit gift i alla fall. Så kan man säga. Ja. Alltså, eftersom du har fler barn. Med tre olika du har barn. Ja. Men inte gift med den där mittemellan den.
Nej.
Varför det?
Men nu blir det jätteprivat.
Du är nyfikna bara.
Jag förstår.
Mm. Nej, jag
kan vi fortsätta vara tydliga.
Jag har aldrig varit gift heller. Det är för att jag personligen då aldrig tyckte att det varit så viktigt. Jag tycker att man har barn så kan jag tycka att det är ett starkare band egentligen.
Mm.
Jag tror vi män oftast tycker så. Är det inte så? Det är att det är oftast tjejer som vill mer än vad vi killar vill.
Nej, det tror jag inte. Nu senast var det jag som ville.
Aha, kul.
Hur friade du?
Och du, jag är så glad att du ställer den frågan. För att alltså, det var så bra.
Säg.
Hur lång tid har vi på oss?
Ja, men alltid.
Okej, så här. Jag säger till min dåvarande fästmö. Bered dig på en resa. Jag har 3 överraskningar. Den första är en resa. Så då åker vi iväg till flygplatsen, till Nyköping. Jag säger inte vart vi ska. Och då är det 3 plan som går ungefär samtidigt. Paris, London, Milano. Så hon vet ju inte vilken av dem vi ska till. Men sen tror hon då att när man ska gå in genom säkerhetskontrollen måste man visa boardingkortet.
Mm.
Då kommer det att lösa sig. Men då går jag fram och snackar med tjejen som står där. Frågar, kan jag få visa det med överraskning? Så här, ja, fick jag göra. Så då visste hon inte förrän vi gick ombord planet att vi skulle till Milano. Det var överraskning nummer 1. Jag hade sagt att hon tar med lite kläder, fina kläder. Överraskning nummer 2 kommer efter 2 dagar. Då tar jag ner henne på stan så går vi till La Scala Operan i Milano. Mm. Som är liksom operornas opera, alltså operahusens operahus. Och då kör de Carmen som är operornas opera. Och sen i pausen mellan första och andra akten, Sofia.
När du fick den här idén, hade du fått den eller var det bara Hazaros egen? Det låter jag får ju nästan gråta.
Nej, men den var min idé. Alltså, det här med, min första tanke var att jag skulle köra ett överraskningsbröllop i Milano. Men det är väldigt krångligt att gifta sig utomlands.
Mm.
Om det inte finns en svensk kyrka eller svensk någon beskickning precis där i den orten. Det fanns det inte där. Klart man kan gifta sig i en italiensk kyrka, men jättekrångligt att hålla på med det. Så då kom jag på plan B som var den här. Och just Carmen är väldigt viktig för mig. Jag har sett jättemånga Carmen-föreställningar. Så att den gick där då var ju liksom som Gud sa till mig, här, kör.
Vad betyder Carmen för dig? Varför betyder den så mycket?
Därför att när jag gick i gymnasiet så var jag med i teatergruppen på skolan och så satte vi upp Carmen.
Kan du sjunga?
Nej, jag kan inte sjunga, men jag kan librettot nästan utantill.
Mm. Och librettot är?
Alltså det är texterna och det är både tal och sång.
Liksom. Mm. Alltså innehållet.
Jag tror visst du kan sjunga, du är så fin.
Nej,
så
jag vet att många tror det.
Men sjöng du inte också Kylans hörna, eller är det ett rykte?
Det är det roligaste jag har hört hela mitt liv. Ingen aning om varifrån det kommer.
Men varför säger folk att du har sjungit Dina
söner? Jag vet inte. Och det är någon som har skrivit det på Wikipedia.
Och så, sen tror alla på det?
Ja, men sen så är det källor och så går man bakåt och då är det listor på folk som har varit med. Där är jag med.
Men här
så är folk... snart börjar jag undra, är det jag som liksom har jag raderat det?
Jag The Truman Show. Du var med i Hylands hörna.
Vad läskigt. Du har haft ett innehållsrikt liv. Du kanske inte glömt bort det.
Bara. Ja, men om man är med i Hylands hörna, när man var, jag vet inte hur gammal jag skulle vara, typ... Ja, barn. Ja, då hade man att komma ihåg.
Vem är din favorittenor? Är det Jussi eller var han tenor?
Jussi var ju fantastisk. När jag jobbade på Radio Stockholm så var det Jussi Björlings 100-årsdag, tror jag. Och då körde de någon grej i Stockholm. Och då var jag ju sålt sedan länge. Men då, eftersom jag jobbade på Radio Stockholm, så kunde jag sitta bland teknikerna där och lyssna. Och då var det en baryton som heter Robert Merrill, som jag också blev väldigt förtjust i, som var där och sjöng, som hade sjungit. Han sjöng den här duetten med Jussi Björling och Pärlfiskarna, som är världsberömd. Och han var där. Och det var lite gåshud. Sen var det lite roligt då, för att vi... Radio Stockholm hade då fått Kungalogen som kontrollrum. Så där satt jag, medan prinsessan Kristina satt utanför och vinkade åt oss.
Vi sitter på mina platser!
Vad roligt att den hårdkokte Azaro är sån operafantast.
Man kan inte säga att man är operafantast, för då är det alltid någon annan som liksom bara slänger namn i huvudet på en. Det är som att säga att man kan segla eller spela golf.
Men passar det liksom, för det, du?
Oh, man kan inte säga liksom, spelar du golf? Ja. Nej, då
men den här sidan har inte kommit fram så ofta.
Nej.
Men du, det finns då en myt om att du har sjungit i Hylands hörna. Det står på Wikipedia, det finns i listor på deltagare i Hylands hörna. Det är inte sant alltså. Vilken är den näst största lögnen du har hört om dig själv då?
Ja, det vet jag inte. Att jag skulle vara trevlig kanske.
Vi har ju fasansfullt otrevligt så här långt. Du har barn i åldrarna allt från 29 år till 10 månader.
Ja.
Hur gammal är du nu?
58.
Hur är det att bli förälder igen när man är 57 då?
Man får alltid den frågan.
Ja, men det är inte så konstigt.
Men det är inte så svårt.
Nej.
Det är same same.
Men du måste ha ett annat perspektiv på livet själv. Om man är 27 eller 57 så måste det vara annorlunda att bli pappa.
Ja, nej, inte som person är det inte så annorlunda. Det som är fördelen tycker jag, det är ju då att man vet ju att den här ungen kommer inte att dö bara för att man tittar på den eller glömt mata den eller inte har just bytt blöjor eller sådär. Att man är inte så nervös hela tiden. Och det tycker jag är jätteskönt. Man vet ju också att det lilla byltet som man har i en månad som skriker hela natten, det är den tråkigaste delen. Det blir ju bara roligare och roligare och roligare ju äldre de blir.
Och det är svårt att veta när man har sitt första barn, för precis. Jag förstår mig inte. Varför jag undrar också, för att vi har ju Anders här va?
Ja.
50 och ett halvt.
Ja.
Har en tjej som, det pratas mycket om sen när vi får barn och sånt.
Ja.
Det är inte konkret på gång, men jag läser mellan raderna att det kan vara så.
Ja, men jag tror att, alltså, jag tar det egen sak, jag tror att man blir inte sämre förälder för att man är äldre. Det finns ingenting i själva att få barn som blir sämre för att man är äldre. Det är precis lika häftigt när man är äldre. Det som händer är att man dör tidigare.
Ja, det är att man kanske får se sitt barn växa upp. Men jag är mer så att jag har varit lite så orolig. Och många, det är för att många i min omgivning säger, det är nu du ska leva, det är nu du liksom, det är barn.
Men du
är
ett barn som är 22, så du är liksom, han har ju precis flyttat ut.
Jag tror bara att ett barn kan addera, och det verkar som att du tycker det också.
Det tycker jag också, det är nu du ska leva, hur då?
Jag vet inte, jag tycker personligen att...
Hänga på krogen, liksom, åka till Spanien, liksom, åka jorden runt, allt det där har man gjort.
Jag har gjort det där, och ska jag då träffa, vi ponerar att jag träffar någon i Grys ålder, då får jag istället i ditt fall en 6-åring och en 11-åring, va?
12.
12, ja, vi är underbara också, men det är också förenat, allting är ju att man får släppa sitt ego lite grann, tror jag, om man skulle få ett barn. Och dessutom har det att göra med, det finns en annan person som jag lever med, eller hon bor i London nu, men hon flyttar hem, Lottie. Det är att hon vill ha barn, och jag tycker om henne så pass mycket att jag tycker det skulle vara härligt att hon jag tror vi skulle bli en bra familj. Så. Och jag vet inte, kände du så med din när du träffade din?
Absolut.
Men var du tveksam då?
Nej, inte då. Men om någon 5 år innan hade sagt att du ska få ett barn till, då hade jag sagt nej tack, jag är nog klar
med det. Men garvar dina polare, Aschberg och de där?
Nej, det har de inte gjort faktiskt.
Lars Weiss
och de där. Men att bli gammal handlar om två saker.
Mm.
Det handlar dels om det fysiska åldrandet, att man blir äldre. Men så sitter det i en också. Att man liksom mentalt tillåter sig bli gammal. Och ett sätt att inte bli det är ju att ha barn. Kan du inte bli, kan du inte sitta där och gnälla över att det
är... Nej, du är inte så bitter som jag trodde.
Nej, precis så där, och att det liksom, det var bättre förr och bussarna går inte tid längre och så där.
Men hur var det, för dig var det då ditt fjärde barn, och för din fru, hennes första.
Mm.
Men hur funkade liksom din trygghet med hennes nervositet?
Ja, det, är ju, det funkar ju bara bra.
Kunde du lugna henne eller blev du störd på att så här,
nej, jag tror att hon jag har inte direkt frågat henne, men jag tror hon upplever det som lugnande att liksom, det tror jag.
Har ni någon deal? Jag har hört också många som säger då måste du är lite gammal och lite trött, säger många att man kan skylla på. Jag kan inte förstå det själv riktigt, för att jag tror att man skaffar barn så man mer lika mycket både båda två.
Jag vill backa tillbaka till din deal, jag förstår inte. Menar du att dina kompisar säger att om du som äldre man träffar en yngre tjej och så vill hon ha barn och så säger man okej, men då blir dealen att du tar nätterna för jag är så gammal.
Vad är det du menar? Det är inte alla mina, men några har sagt det som en grej. Och jag fattar inte, jag tror inte att det funkar så nämligen. när det gäller, eller vad säger du?
Jag tror inte det funkar så heller. Man har ett gemensamt ansvar.
Men det här med att det är svårt att lära sig hoppa höjdhopp och sånt där, det blir lite tufft.
Ja, men jag har aldrig varit särskilt bra på höjdhopp eller fotboll, så jag tror inte det blir någon skillnad. Då jag tror inte jag missar något där. Liksom.
Hasse Aron, när började du jobba med brottsjournalistik?
91 tror jag.
Vad var det som fick dig att fastna för det?
Alltså det var ju en ren slump. Och det här låter också otroligt, men jag jobbade på Strix Television. Vi gjorde ett program som hette Efterlyst med Brynolf Wendt som programledare. Det hade gått några avsnitt. Trean var inte helt nöjda. Utan då ringde de till min chef Pelle Törnberg och sa att vi måste göra någonting med programmet. Och då sa Pelle, ja men kanske ska Brynolf, han är ju väldigt bra åsikter. Men kanske ska vara bisittare, så tar vi in någon annan som programledare. Ja, har du några förslag då? Och det här låter som jag ljuger, men det här är faktiskt, till skillnad från hyllan historien, det här är sant. Just då går jag förbi Pelles telefon, eller Pelles rum där han sitter i telefon.
Och då jobbade du egentligen som?
Ja, då jobbade jag med nyheter, vi höll på att bygga upp en nyhetsredaktion på Strix. Och då tittar Pelle på mig, han säger, ursäkta, säger han till luren, och så tittar han på Pelle. Han säger, kan du köra Efterlyst? Ja, för fan, säger jag, och säger Pelle i telefonen. Du, jag tror jag har en kille här, ser du.
Ja,
det är möjligt att han hade frågat mig ändå. Det vet jag inte.
Men det är sjukt, för numera så ska det vara en analys. Det ska gås igenom. Man ska göra en perfekt liksom, PowerPoint-prestation. Pelle Törnberg ser det gå förbi.
Och då tackade du ja och så hoppade du på. Och på den vägen är det, kan
på
man
den
säga.
Vägen är det.
Och sen hade du det jobbet i?
23.
Ja, du
gjorde jag efter just.
Men nu är du på brottsplats.
Och nu är jag på brottsplats.
På TV4.
Det är på TV4.
Jajamän.
Vad är det som kittlar så med det då? Men just med brott.
Därför att jag tycker att när jag ser det i perspektiv, så inser jag att jag var intresserad redan som barn av brott. Jag läste de här. Min pappa prenumererade på en nordisk kriminalkrönika. Läste allt och sådär. Det finns någonting i brott som jag tycker är intressant. Och det säger någonting om oss människor. Alltså, man ställs inför frågan, hur skulle jag ha gjort? Skulle jag kunna ha gjort det här? Och jag blir fascinerad av människor som, alltså människor som inte är yrkeskriminella. Människor som lever ett normalt liv, men som någon gång ta steget över. Antingen liksom se chansen att bedra på massa miljoner, eller slå ihjäl någon, eller någonting annat. Så här. Och vad är det som gör att de gör det? Varför har inte de den spärren som jag tycker att jag har? Har jag den spärren? Min tröskel kanske är bara lite högre, men skulle jag kunna gå över den här? Det tycker jag är jätteintressant. Jag har inget svar.
De flesta bråkar inom familjen också. Ja, det är väl där det hettar till om man dödar någon.
Men ta det här nu, som den här killen i Jönköping som är 52 år gammal och jobbat som finansiell rådgivare, som dömdes för att ha slagit ihjäl 2 stycken pensionärspar och eldat upp dem och deras hus. Och motivet skulle vara att han då förvaltade pengar åt dem här. Det trodde de. Han brände ju pengar, levde upp dem. Och hela hans liv är alltså byggt på en lögn. Han har ju levt ett vanligt liv, han har haft barn, han har varit idrottsförälder, han bor i villa i ett villasamhälle.
Alltså med vad svenssonpsykopaterna är man ju rädd för.
Ja, men också väldigt fascinerad av. Det här att leva i en lögn.
Och han hade ett dubbelliv som var helt...
Ja, det gjorde han ju.
Men skulle jag, om jag har levt helt... Jag har inga psykopattendenser än så länge och har levt ett helt vanligt liv.
Så ser alla psykopater.
Det är så.
Nej, men om jag helt plötsligt skulle göra en... stöt, eller få på något vis möjlighet att göra ett rån och sen gå direkt tillbaka till att leva mitt vanliga liv. Hur stor chans skulle jag ha att komma undan med det? Jag har inga tidigare grejer, jag är inte superklantig med kredit, inte vet jag.
Ja, det beror på, alltså, om du gör det här själv, det här är någonting som du kan göra, bara du.
Ja.
Du behöver inte blanda in massa folk, utan du, så tror jag sannolikheten att komma undan är ganska stor.
Vilket skulle vara, om du skulle sätta upp det perfekta brottet då?
Ja, men det tror jag. Det perfekta brottet är ju redan gjort, så tillvida. Nu är jag ju efterlyst, så på det sättet är det inte. Det perfekta brottet är ju aldrig perfekt om du åker dit. Så det verkliga perfekta brottet känner vi ju inte till.
Nej.
Det ligger ju i sakens natur. Men den här killen som, den svenska killen som sålde så här falska virusprogram för datorer. Det är så här, du går in på din dator och så plötsligt kommer det upp så här. annons. Din dator kan vara infekterad. Du testar gratis med vårt program. Och så går du på det, så testar du. Och så säger den förstås, oj, du har ett virus. Köp vårt antivirusprogram för 50 kronor. Och så gör du det. Jag vet inte hur mycket han drog in, men vi pratar miljarder.
Är det sant?
Ja.
Och ingen vet fortfarande vem det är.
Jo, han är efterlyst av FBI nu. Han söks över hela världen. Mycket talar för att han kanske finns i Sverige. Så på det sättet är det ju inte perfekt. Men jag menar, det är ingen...
Det är ett snällt brott.
Det är ett snällt brott på det sättet. Det är ingen som liksom är...
Ingen som är går på knäna. För han har 50 kronor från alla.
Precis, och de flesta som gjorde det här trodde ju att de... fick hjälp faktiskt.
Ja.
De trodde ju att de hade ett virus. Och nu är det borta. Ja, schysst, 50 spänn. Ja, bra, tänker de. De vet inte ens att de blir lurade.
Men om du skulle guida oss till att utföra det perfekta brottet. Inom vilken genre skulle vi vara då?
Vi är tre stycken. Det är den kapaciteten vi har. Vi vill inte blanda i någon mer.
Nej, men jag tror ju att nätet är den perfekta brottsplatsen. Det tror jag. Liksom, så fort du ska göra någonting fysiskt.
Då får vi ta bort Anders direkt. Det kommer aldrig gå.
Ja, men om ni ska göra någonting fysiskt, då måste ni vara på den platsen. Ja, då finns det ju vittnen och era mobiltelefoner visar att ni är där. Och så här, så att,
där ryker ju liksom ni två lite. För att om vi ska hålla på att vara på plats ute bland folk så ser ju de er väldigt lätt. Ja. För att ni såna känner igen det så här. Så att det här får jag göra själv.
Mm. Eller så gör vi det på nätet bara.
Ja.
Eller också starta en bank.
Ja, det är Swedbank redan gjort. Swedbank redan gjort.
Men vi har det
på Panama. Jag läste om det här nu, att man gjort en undersökning ute på Österåkersanstalten där sitter 140 fångar. Att det är en ganska stor del nu som har ADHD. Och nu har de fått möjlighet att få den diagnosen också. Det är de väldigt glada för, de här brottslingarna. För jag hörde några intervjuer med dem. En kille hade varit som dyslexi och hade känt ett utanförskap redan som liten. Och det kan ju vara den vägen man tar in också. Det mycket, eller hur? Även om det är fascinerande med brott och kriminologi eller kriminalitet, men det är ju en tragedi också, inte bara för den som gör det, utan det är en familj runt som
absolut,
drabbas.
Absolut. Och det du säger är intressant, för att en kompis till mig, Martin Grann, som nu tyvärr har gått bort, han gjorde en undersökning, han jobbade på kriminalvården, han gjorde en undersökning av det, just det här med personlighetsstörningar, ADHD och andra personlighetsstörningar, och det är ju kraftigt överrepresenterat i fängelserna. Och då, det här har jag ibland tagit upp, och då får man på käften, för man, då folk som har personlighetsstörningar känner sig utpekade. Men det är inte så det är. Det är inte för att du har ADHD behöver ju inte betyda att du blir brottsling. Men eftersom det är överrepresenterat i fängelset, så finns det ju ett problem här som man måste ta tag i.
Men har det varit läskigt att jobba, även som programledare? Har det varit läbbigt att vara på den sidan att man så pekar ut brottslingar? Och...
Nej, faktiskt inte.
Du har aldrig blivit utsatt för hot? Eller
nej,
liksom?
Nej. Det som har hänt är att, alltså, tvärtom skulle jag vilja säga.
Har du fribrev?
Nej, det har jag inte. Inget fysiskt som jag har hängt upp hemma. Sådär. Men jag menar, när man, på den tiden man hängde mycket på krogen, sådär, Rish och sådana här skumma ställen. Då hände det att det kom fram folk och bjöd på drinkar. Mm. Som liksom hade varit med eller ändå på något sätt. Det är liksom, om man är kriminell och gör saker som blir uppmärksammade i pressen, så är det lite liksom ett erkännande. Ja, det är liksom, då är man inte vem som, då är man inte vilken dussin
brottsling
som helst.
Så då är egentligen program som Brottsplats efterlyst dåliga för oss?
I det sättet skulle man kunna säga det, ja.
Vad är du mest stolt över att ha löst när ni har gjort, när ni har varit ute efter honom, när ni hade efterlyst? Det var så häftigt tycker jag när man såg, det har kommit in ett tips här, det var liksom, man var med live nästan. Var det så live som man trodde?
Ja, ibland var det. Alltså det är mycket, men jag vet inte om ni kommer ihåg den här tunnelbanemannen. Det är en kille som är full på tunnelbanan och sen så, och han vinglar kronor, så ramlar han ner på spåret.
Just. Nu för bara inte så länge sedan, något år sedan.
Ja, några år sedan. Och sen hoppar en kille ner, rånar honom.
Just,
och låter går därifrån och låter honom ligga, och så kommer tåget och kör över honom.
Gud, det var så hemskt.
Och där tyckte jag, där blev jag ganska stolt över att vi faktiskt satte dit honom. För, alltså jag blir riktigt förbannad när folk visar sån jävla nonchalans, när det är sån jävla, man bara är ute för att, man skiter i folk eller man är ute för att förnedra folk. Det finns, det finns ju en logik i brott som man kan förstå, okej, någon rånar en bank för de vill ha mycket pengar, vi fattar logiken. Men att man då, när man gör det här, ska förnedra kassörskan, det har jag aldrig förstått. Som det här rånet nu som kommer en dom nu om några timmar, som var på hamburgerrestaurangen Max i Falkenberg.
Ja, men just det.
När de går in då, och den här själva huvudmannen var ju anställd på det här stället. Så går de in och ska råna stället, tycker att de har fått en jävla bra idé. Och sen så slår han en av de anställda tjejerna sönder och samman med en kofot. Praktiskt taget slår ihjäl henne. Hans arbetskompis. För 15 000 spänn.
Ja, det är så fruktansvärt obehagligt. En som du har jobbat med många år på Efterlyst, som vi jobbar med nu en gång i veckan, är Thomas Bodström.
Just det.
Och ni var med på När och fjärran också, reste i England på i Jack the Rippers fotspår bland annat.
Ja.
Mysigt att se er två hänga. Ni är rätt olika, men jag förstår att ni gillar varandra.
Ja, det var väldigt trevligt.
Ja.
Det var väldigt trevligt. Dels var vi i London, sen var vi i det som då ska vara Midsommar. Som just inte det. Finns, men där de spelar in Midsommar.
Det
var otroligt trevligt.
Han är gullig bodis.
Ja, gullig vet jag.
Han är naturbarn på något sätt.
Han är trevlig, han är social och trevlig.
Han är AIK-are.
Och han sa också att han var så fascinerad över din fascination över brott. Han sa att han är nästan mer intresserad och går igång mer på brott än vad jag gör. Och han jobbar ändå som advokat. Och han var lite nyfiken på vad den fascinationen ligger i.
Ja, men jag tror att folk går igång på den här världen av olika skäl. Och jag går igång på det moraliska. Och så finns det de som går igång på juridiken.
Mm.
Vad säger man nu? Är det över? Sverigedemokraterna hävdar alltid att det har blivit överrepresenterat med brott i Sverige sedan den här massinvandringen som de kallar det. Har det blivit så verkligen? Vad är rätta siffrorna? Kan
du
det?
Det har inte jag i huvudet.
Nej, det har inte
jag vet ju att i vissa brott så är då invandrare, om jag får använda det uttrycket, eftersom jag själv är en så tar jag mig rätten att använda det uttrycket. Så invandrare då överrepresenterade i vissa brott. Och då är frågan, den intressanta frågan, är det för att de är invandrare som är överrepresenterade i detta brott, eller är det en klassfråga? Och det har alltid varit så att det är underklassen som begår brott.
Och det spelar ingen roll om man är invandrare eller inte.
Utan så frågan är det ett kulturellt problem eller är det ett socialt problem? Och jag menar att det är ett socialt problem. Och det är inget nytt, så har det alltid varit.
Var kommer Hazar ifrån? Jag har varit nyfiken.
Mina föräldrar kommer från Finland.
Ja, det är finsk där.
Ja.
Aro. Det är ingen aning om. Är du AIK-are? Det är ingen aning om heller.
Nej.
Typiskt.
Ser du hur du lär dig?
Ja, bra.
Ja. Är du AIK-are?
Nej, jag är Djurgårdare.
Vi pratade för en stund sedan om hur det var när du jobbade på Strix Television i början på 90-talet. Mm. Var på Radio Stockholm innan, alltså på Strix, och startade upp nyhetsredaktionen där. Det var när TV3 var nytt och när vi var små så fanns det ju bara ettan och tvåan.
Ja.
Sen så kom ju Nordic Channel och så kom ju TV3 och så kom TV4 och sådär. Och hela den transformationen var ju du med om. Hur skulle du jämföra Sveriges TV-bransch i början på 90-talet mot hur det är nu?
Ja, alltså det som var så roligt då var att vi kunde ju ingenting. Plötsligt skulle det göras TV och så de enda som kunde göra TV på riktigt jobbade ju på Sveriges Television. Och de slutade ju inte där bara för att TV3 började liksom.
Nej, det var TV3 och ZTV och så lite fyran kom. Men
precis, och det var ju folk entusiasmer där. Och jag tror att en ny bransch tenderar att locka till sig väldigt intelligenta människor. Människor som liksom vill jobba med det här, som tar risker. För det är ju en risk att hoppa på en ny bransch. Liksom, säga upp sitt jobb och hoppa på en ny bransch om man inte har någon gång det ska gå. Och då, man jobbar med väldigt smarta, intelligenta människor. Och det är otroligt... Alltså man får en kick av det.
Mm.
Jag säger inte att jag är en av dem.
Du nämnde just Pelle Törnberg.
Pelle Törnberg är en
det var väl ett geni inom MTG-sfären, va?
Ja, verkligen. Ja. Och sen så, men så då, där jag jobbade på Strix, vi hade ju då ett reklambolag som hette Rally TV. Där jobbade ju Schyffert och Robert Gustafsson, Reborg. Hela det gänget jobbade ju där, så sökte sig den där branschen. Så det var ju otroligt... Ah, det var så härlig känsla. Idag har ju TV-branschen blivit som alla andra branscher där med liksom strukturplaner och målbilder och allt det där. Och
Men nu kommer YouTube.
Ja, det är sant.
Alltså YouTube-gänget ska du inte... Alltså det är så härligt.
Men när du säger YouTube-gänget då, vad är det?
Nej, men alltså alla de här YouTubers. Alltså hela den branschen är svinhärlig. Jag har varit på den här guldtuben, deras egna gala där ger priser till sig själva och varandra. Och det är en sån härlig... alltså sån här punk. Nej, men det är så här punkkänsla, för de är en egen rörelse och det går som tåget för dem. De har hur mycket tittare som helst. Daniel Norberg hade den kvällen när vi sågs, firade han att han hade 10 miljoner träffar på sitt senaste klipp. Det går, folk tittar, skärmtiden ökar ju så det bara står härliga till, medan tv-tittandet går ju ner. Det traditionella linjära tv-tittandet går ju ner. Men att kolla på on demand på TV4 Play eller vad man nu kollar, eller på YouTube går ju upp så det bara...
Jag vet,
och de är ju det är en fantastisk pionjäranda. Och de är skitduktiga i dem.
Alltså, min dotter som är 11, hon tittar ju bara på YouTube. Ja. Det är väldigt sällan. Hon tittar på TV ibland bara för att vara hygglig mot mig, för att jag vill lite sällskap.
Kolla pappa sällskap vi rapport.
Ja, liksom. Ska vi inte se smartare än 50-klassare då, för att jag tycker att okej, då säger hon. Men hon tittar ju mest.
Fast just den tiden, Hasse, ska ni titta på Gladiatorerna.
Okej.
Okay. Mm.
Jag ser det samtidigt.
Mm, okay. Det är typiskt att det blev så himla tokigt.
Men den här YouTube-grejen, alltså, nu ska jag säga någonting. Jag kommer aldrig, jag kommer förneka att jag har sagt det här. Och jag kommer aldrig mer säga det. Jag kanske är för gammal.
Nej.
Du kanske, för, jag kanske är benägen att hålla med dig.
Vadå för gammal?
Har jag sagt det?
Nej.
Vi har en fråga i lådan här borta. Anders, ska du ta fram den? Mm. Det kan vara frågor från redaktionen, det kan vara från tidigare gäster.
Okej.
Okay. Så får du bara dra en och svara helt enkelt.
Okej. Okay. Minns du din första kyss?
Det är Lillbab som har ställt en fråga.
Är det det?
Mm.
Var det med hon Sundberg?
Jag tror att det var någon innan Sundberg. Mm.
Någon?
Mm.
Den bästa kyssen då?
Men jag kommer inte ihåg. Alltså jag vet, det fanns en tjej innan Sundberg och vi hånglade lite sådär. Lite mer avancerat sätt än vad man tidigare gjort. Men jag kommer inte ihåg om vi kysstes.
Mm. Ta en till.
Hon blev sedan dömd för terrorism.
Nej!
Nej,
ingen mer, säg ingen mer om det.
Anna-Greta Leijon.
Vad, då kan du inte berätta mer?
Nej. Okay. Pinsammaste händelsen i ditt liv? Svara ärligt, Bianca Ingrosso. Och det har varit så många. Det har varit så många. Men en som jag omedelbart kommer tänka på är när jag var med min stora dotter i Paris. Och sen så har jag kavaj då, som jag gillar. Så hade jag på den över axlarna, för det var så varmt.
Mm.
Och så är det mycket folk vi uppe där, i Sacré-Cœur där uppe. Och så. Och så är det någon som liksom stöter till mig, så kavajen åker bakåt, ramlar ner. Så jag tar, kupar handen och drar den bakåt för att liksom fånga upp min kavaj.
Mm.
Rätt upp i rumpan på en amerikanska. Alltså klockan, och den är kupad, så klockan träff. Rätt upp i rumpan på henne.
Alltså hennes man.
Alltså, först vet jag inte liksom vilket språk jag skulle, och jag försökte be om ursäkt, och liksom det blev så konstigt. Och så ser jag lite längre bort hur en kille, en ganska stor kille, förmodligen hennes man, armbågar sig fram mot mig så här. Och så har jag min dotter med. Och så jag säger till henne, nu sticker vi, och så hukar jag mig ner så här. Och i folksamlingen så.
Ja, du tog aldrig konfrontationen.
Nej.
Fick du med dig kavajen?
Jag fick med mig kavajen, ja. Och min dotter tyckte det var jätteroligt.
Oh, Gud vad härligt. Vad mysigt att du ville svänga förbi och hälsa på oss.
Ja, det var roligt.
Tack snälla, Hassar.
Tack.
Vi fortsätter njuta av att se er följa på TV.
Ja, tack.
Gry och Anders med gäster.